Ja, nu lyssnar ni alltså på Radio Tyresö 91,4. Och jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Men nu är jag inte i studion, för vår studio håller på med massa... Ja, det byggs om på Bioförällen, så att vi har lite ljudproblem där. Så nu går jag hem till folk. Var har jag hamnat?
Ja, du har hamnat i Björkbacken hos Gunilla Melin, född Tallberg. Så här var till och med Åke och intervjuade mig när jag fyllde 50.
Just det, och det, alltså Åke Sandin intervjuade alla grannar han hittade. Ja, för han gjorde faktiskt 4 program i veckan.
Ja, han var fantastisk, men det är ju du också, Ann.
Ja, fast min far var mycket mer produktiv, men jag håller igång radion genom att se till att det är många som gör program. Och Gunilla, jag var här för 10 år sedan.
Ja, det var du.
Och då intervjuar jag dig också. Men idag ska vi egentligen prata om någonting som du är engagerad i. Vad är det?
Ja, jag är engagerad i mycket. Det har jag ju som arv från Tallbergsfamiljen. Men det här, Musiker utan gränser. Och det är ju en fantastisk förening som jag har varit med i. Ja, 2002 hamnade jag hos Anna-Lena Engström i Högalids kyrkokör, och det har inneburit väldigt mycket, bland annat om vi hoppar till det som ska vara snart Värmlänningarna, som vi i Musiker utan gränser sätter upp i Sorunda i prästgården där 23 och 24 augusti klockan 16 båda gångerna.
Och det ska vi prata mer om, men innan vi gör det, som även om du är en, som jag tycker är en känd person i kulturen här i Tyresö. Man ser dig på många evenemang, jag har varit på många evenemang och då brukar du vara där. Så får du göra en liten presentation. Vem är Gunilla Melin?
Ja, vem är jag? Ja, jag är född 1945 faktiskt, fredsåret. Bodde vi i stan. Pappa jobbade upp i Umeå, då hamnade vi där. Sen hamnade vi i Trollbäcken på Trollbäcksvägen när jag precis hade fyllt 5 år. Så jag har ju gått i skola där. Ja, skolan, så småningom, jag utbildade mig inom sjukvården. Sjukvårdsbiträde, undersköterska, sjuksköterska, vårdlärare. För mig var det bra och nyttigt på ett sätt att ta ett steg i taget.
Och din pappa var allmänläkare, va?
Ja, det var han, allmänläkare. Och sista åren innan han gick i pension, då var han socialläkare faktiskt här i Tyresö. Så han hjälpte väldigt många människor, som speciellt många med alkoholproblem.
Mm. Vad hette din pappa?
Han hette Arne Tallberg. Och jag kommer ihåg när pappa fyllde 80 år. Det han mest uppskattade, det var ju hans patienter som hade samlat till en liten porslinshund, för de visste att pappa gillade hundar. Det kom ju massor med kyrkohed och alla möjliga människor, men pappa, jag vet, han var rörd till tårar av det här gänget som kom.
Ja, fint.
Och jag blir rörd bara jag tänker på det.
Ja, och du har ju, tycker jag, 2 kända syskon. Idag, du har egentligen hade 3 syskon från början, men idag lever 2 av dina syskon,
ja,
och är kända här i Tyresö,
ja,
på olika sätt.
Ja, vi tar storebror först då, Mats. Han har ju också varit aktiv politiskt och duktig, är arkivarie, historiker. Han, så länge pappa levde, då sa både jag och mina barn, Maria och Andreas, så sa, vi frågar pappa, vi frågar morfar. Men nu är ju Mats det oraklet, vet du. Han kan allt.
Jag vet.
Han är väldigt allmänbildad, så att jag hör av mig till honom om alla möjliga frågor. Så det är roligt faktiskt. Han har väldigt bred och stor kunskap.
Ja, han är ett levande uppslagsverk, och jag blev faktiskt så här, när jag skulle fråga folk, vem ska jag intervjua? Jag intervjua han som sitter på hörnet på Green Bull. Vem är han? Och då förstod de ju inte vad Mats kunde. Och då gjorde jag 2 intervjuer med honom, och de blev väldigt uppskattade, för han kan ju Tyresös historia utan och innan.
Ja, det kan han, verkligen. Det kan han. Nej, han är bra, Mats, på många sätt. Ja, sen är det med Kristina, som Andreas kallade för Krickelina när han var liten, sen hans moster. Ja, hon har ju varit politiskt aktiv ända sedan. Mamma startade ju SSU här 59 tror jag det var. Och Kristina blev förstås direkt ordförande. Och jag var sekreterare tror jag, en kompis Sonja var kassör. Så började vi. Nej, sen har ju Kristina fortsatt den politiska. Man med att sitta i landstinget som vice ordförande. Sitta i regionkommittén hette det i EU. Du ser, huvudet vaknar till så småningom. Nej, men sen så blev hon ju ordförande i PRO. Så hon har, man kan säga hon startade som ordförande i SSU. Och avslutade den politiska banan på det viset som ordförande för hela förbundet PRO. Ja.
Och hon var ofta på tv. Och när jag gick runt, eller vi gick runt och skulle visa upp lite foton på kända Tyresöbor. Och då var det kommunalråd och lite kändisar. Så var hon den mest kända av dem de kände igen. För henne såg man på tv. Det gör man ju inte så ofta med kommunalråden.
Nej, det är sant. Nej, men hon är aktiv. Ja.
Och hon var dessutom en av de yngsta som kom in i kommunfullmäktige på sin tid.
Jag tror hon var 23 år eller någonting sånt där.
Mm. Ja, så att, och vad, du pratade om ditt yrkesliv. Mm. Vad gjorde du mer än, du jobbade då som sjuksköterska?
Ja, och vårdlärare. Och det roliga som är mitt vårdlärarjobb, det var ju att jag var ju ansvarig för vårt internationella arbete på Karolinska institutet. Jag var en så kallad internationell koordinator, vilket innebär att vi har ansvar för utbyte av både sjuksköterskestuderande och lärare inom Europa. Och vi är otroligt spännande och väldigt givande och bra för de här blivande sjuksköterskorna att åka ut i världen och se. Många sa ju det att oj, nu ser vi hur bra vi har hemma i Sverige med sjukvården. När man såg ut dem. Men det som var mest betydelsefullt för mig de där åren. Det var när vi fick en förfrågan att vidareutbilda sjuksköterskor i Bosnien-Herzegovina. Efter kriget.
Efter kriget, ja. Mm.
Så där mellan 2000 och 2002 var jag tillsammans med kollegor nere i olika perioder. Och det var så betydelsefullt och... ja, vad ska jag säga, gripande på något sätt. Och det kändes viktigt att vara en liten länk i uppbyggnaden där efter kriget. För det var ju förskräckligt när vi kom där februari 2000, landade i Sarajevo. Och vi blev hämtade av en av killarna där. Och vi åker in mot Sarajevo och det är grått. Och det är bara sönderbombade hus överallt nästan. Så att, ja, det kändes väldigt meningsfullt.
Och du har ju varit väldigt engagerad i fredsarbete och internationell solidaritet som just nu, tycker jag, är osynlig.
Jag håller helt med dig. Man saknar verkligen det. För det här solidaritetsarbetet, ja, det hade vi ju med oss tanken hemifrån, Tallbergsfamiljen. Men överhuvudtaget i jobbet också. Så självklart, jag är ju medlem i TUFF, jag var mer aktiv från början. Men jag solidariserar mig ju absolut med alla och är väldigt bekymrad nu när man bara vill anfalla och kärnkraft. Och idag är det ju faktiskt 80 år sedan i Hiroshima.
Ja, just när de hör det här så var det den 6 augusti, så, ja, så att när vi spelar in det. Men... allt det här som är ditt internationella engagemang, var det det som fick dig att bli engagerad i Musiker utan gränser?
Det var ju ja och nej. Alltså, det var ju att jag kom med i Anna-Lenas kör. Anna-Lena har ju Engström som är kyrkomusiker. Hon bor i Nynäshamn sedan flera år, men hon har ju varit överallt också. Hon visade ju väldigt tidigt där i Höga Lid på solidaritet. Vi hade ju när det var internationella kvinnodagen till exempel uppmärksammade alla utsatta kvinnor. FN-dagen har vi uppmärksammat, gör vi Musiker utan gränser. Förintelse, alla sånt där. Så det var så självklart. Så det blev som en följd. Att få vara med i sådana viktiga sammanhang också. Ja. Och kunna vara en del där.
Ja, nu får du berätta lite för de som inte vet. För att Musiker utan gränser är ju inte lika känd som Läkare utan gränser. Nej. Du får berätta, vad gör ni och vad är meningen med föreningen?
Ja, jag kan säga, nu tittar jag på en fusklapp här. Musiker utan gränser, det startade, den föreningen startades 2009 av Anna-Lena Engström och Daniel Bergström som vi ska komma till sedan. Jag har faktiskt varit med i styrelsen från början där också. Jo, men det är ett religiöst och politiskt obunden ideell förening. Och medlemmarna består ju mest av musiker, artister, solister, skådespelare, vanligt folk, scenarbetare, statister och ja, överhuvudtaget. Och eftersom Anna-Lena nu har vi Centrum för musiker utan gränser i Nynäshamn, med Stockholm, Nynäshamn. Men också föreningen verkar ju för kulturellt samförstånd och helande av människor både i Sverige och i konfliktdrabbade områden runt om i världen. Och, och vi är ju öppna för alla som delar de värderingarna, så kan man ju verkligen gå med i Musiker utan gränser. Och jag har ju varit med 2002, då åkte vi ju till Bosnien-Herzegovina där jag precis hade kommit hem ifrån mitt vanliga arbete med när sjuksköterskeutbildningen. Och det var en fredsmusikal som Daniel Bergström och Daniel Engström satte upp. Fantastiskt. Vi var i Kairo.
Och alltså, meningen är att man åker till andra länder och delar musik tillsammans? Eller vad är syftet?
Tvärtom, att de kommer till oss. För rätt många år sedan hade vi en ungdomskör från Libanon som kom hit. Och då kunde vi ju stödja dem. De fick bo på Av Chapman. Sen hade vi konserter, hade vi såna här workshops i Höga Lidkyrkan. Och sen hade vi konsert i Eriksson, Hallen heter den ju nu för tiden, Skeppsholmskyrkan. Så att det där är ju olika faktiskt. Men vi har ju också varit till exempel i Torre de Barra i Spanien. Där blev vi inbjudna för 2 år sedan. Och det var ett samarbete med kyrkokören där. Det ligger uppe i Katalonien. Så att vi, ja, det är både och kan man säga, ett givande och tagande.
Men det behöver inte vara länder som liksom är i krig, utan det kan lika gärna vara Spanien. Det kan vara, utan gränser betyder att man inte har några gränser oavsett var man åker någonstans.
Nej, alltså där det finns meningsfullt så att säga stöd kan man säga också till, det behöver inte vara krig som det var då efter i Bosnien-Herzegovina. Jo, vi var till exempel 2006, då var vi, fast det var jag i mitt jobb som internationell koordinator, då var jag i Bangladesh. För där sa de att det blir en liten utvikelse, att nu hade befolkningen äntligen blivit så gammal så de behövde ha hjälp med att sätta upp utbildningar i geriatrik, alltså äldre sjukvård. Så då var det jag och en kollega som var där. Men där var det ju väldigt oroligt, så tyvärr kunde vi inte åka tillbaka. Men det kändes ju också meningsfullt att verka i det landet. Jag tror vi gav dem en möjlighet att fortsätta med det jag och Susanne, min kollega, hjälpte dem att komma igång med i alla fall. Så att det sker på olika sätt kan man säga.
Hur många är ni i föreningen?
Ja, nu vi har varit rätt så många. Jag kan inte säga. Jag tror betalande medlemmar är kanske runt 50 nu. Mm. Ibland har det varit fler, ibland har det varit färre. Du vet ju hur det är med ideella föreningar. Du är också från en familj där ni har absolut på olika sätt stöttat olika föreningar, varit med i föreningar. Så.
Ja, det här är ju svårt också för att du och jag tillhör ju två olika generationer. Du är född på 40-talet och jag är född på 50-talet. Ja. Men tyvärr är det ju så att de senaste 50 åren har det inte varit lika populärt att gå med i ideella föreningar. Nej. Så det är bara att titta på Tyresöfestivalen. Där står folk 60 plus för det mesta. Om det inte är idrottsföreningar förstås, för där är det föräldrar och sånt. Så att det här ideella föreningar som sysslar med såna här allmänna frågor eller vad ska man säga, Ja, ideellt engagemang är inte lika vanligt, så att många föreningar har ju svårt att få medlemmar. Men ni har en aktivitet som är en kör, det vill säga ni träffas hela tiden.
Nej, det är inte bara en kör, utan det är lite roligt med Anna-Lena Engström. Nu säger, hon är Anna-Lena. Hon får ihop folk till de olika evenemangen. När vi kommer till värmlänningarna kommer jag berätta om de olika vi har varit. Ja, men då tittar hon vad behöver hon för rollerna och kör. Så att det där, det finns inte en ständig kör, utan den uppstår beroende på, Anna-Lena vet ju några, hon är ju så garvad i gamet, så att hon säger vad behöver jag här nu, och sen ja, någon känner någon som man kan fylla rollerna med för värmlänningarna när vi kommer till det. Det är ju en del stora roller och jag ingår i kören där till exempel.
Nästan som Tyresöspelet, för då var det liknande, att den kören där bestod ju också av människor hopplockade även från Tyresökören, men många andra, och skådespelare och allt möjligt. De fick ju göra flera roller där. Och din syster, Kristina, hon är väl en av de som varit med längst på det där Tyresöspelet.
Ja, hon har ju varit med varje föreställning. Det är ju fantastiskt.
Och är journalist.
Ja, just det. Hon gillar den rollen. Hon gör den bra.
Det tycker jag också faktiskt. Ja, men du får väl, det vi ska prata om, för jag fattar att vi kan prata hur länge som helst, men vi ska prata om det. Jag vet. Både du och jag är bra på att prata. Nu ska vi alltså prata om det som händer. Vilka datum sa du nu?
Ja, nu sätter vi upp, alltså, då är det Musiker utan gränser i samarbete med Nynäshamns kommun och Sorunda och ja, det är lite fler. Vi sätter upp Värmlänningarna i Sorunda prästgård den 23 och 24 augusti, och båda föreställningarna är klockan 16. Mm. Och där vet jag att PRO Tyresö har samlat ihop ett gäng, och så på den 24 så kom, jag pratade just med Björn som är Björn Persson, vice ordförande i PRO, som nyss, och då sa han att det finns platser kvar, man har köpt biljetter, och Anna-Lena Engström sa, ja, Tyresö PRO är de som flest har köpt biljetter i förväg.
Och då blir det en bussresa dit då, från PRO?
Ja, som går klockan 12 härifrån Bollmora, men man kan gå in på PROs hemsida och titta mer på det, om man vill åka med på det, och gör det. För att det där, ni får lite extra, ni som åker med, för ni får både en guidad tur i Sorunda kyrka. Och sen som grädden på moset får jag väl lov att säga, då får ni se föreställningen Värmlänningarna.
Och nu får du berätta, föreställningen Värmlänningarna, berätta om den. Vem är det som har skrivit Värmlänningarna?
Ja, det är August Dahlgren, och han var född, förstår du, 1816, värmlänning förstås. Och så att det är ju 200 år sedan nu faktiskt. Jo, det blir det. Just det. Och man hade svensk premiär på operan 1846. Och jag läste på lite här nu inför du kom, 1973. Då hade operan i Stockholm haft sammanlagt 839 föreställningar med Värmlänningarna. Och det har ju fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och många gånger hade man ju då direkt sänd över radion. För då var ju, vet du, radion var ju vårt, både du, ja, du är ju lite yngre än jag, men jag lyssnar ju fortfarande mer på radion än tittar på tv faktiskt.
Men Värmlänningar är framförallt musik, är det även ett skådespel?
Ja, det är ett skådespel, absolut. Nu ska du få höra här. Ett folklustspel kallar man det. Ja. Och det bygger ju på en kärlekshistoria med den rike bondsonen Erik och den fattiga torparflickan Anna. Och Erik måste gifta sig med en högfärdig flicka, men han älskar ju Anna förstås. Och då blir det ju en familjefejd. Och de unga tur får ju varandra till slut. Man skulle kunna säga, jag har läst också någonstans att Dahlgren, han var ju också inspirerad av Shakespeares Romeo och Julia. För det är verkligen en sån historia. Så att, och det slutar med att bröllopsfest och alltså det är två stora scener kan man säga. Det är midsommar och bröllopsfesten. Men det är stor dramatik emellan där. Och då är det ju Erika Dahlén spelar till exempel Anna, Lukas Sköld spelar Erik och så vidare och så vidare. Och föräldrarna, det är ju roller. Eller det är flera enskilda roller, men det är ju de som har huvudrollerna. Och då, samtidigt så är det ju då musiker, frivilliga musiker som ställer upp och spelar musiken. Men vet du, när vi har satt upp, om jag får hoppa till...
Har du varit med och tränat nu på den här?
Ja. Det där pågår hela tiden, vill jag på säga. Men sen så blir det ju mer intensivt innan. Jag kommer ingå i kören, jag har en roll som... Det blev torparfru eller fiskefru eller någonting sånt där.
Men du har speciella kläder då som du har fått provat ut?
Ja, men det är 1800-talet, vet du. Lång kjol och förkläde och huckle på huvudet. Och det där är lite roligt att du säger, för att det är ju, vi har ju olika uppgifter. Det är några som har hand om kostym och smink och överhuvudtaget.
Det är som på Tyresöspelet. Det var 100 personer som var involverade i Tyresöspelet.
Ja. Och Anna-Lena Engström är ju producent förstås, och hon har ju en av huvudrollerna också. Och skulle vilja berätta för dig att när vi hade spelat föreställningen i Högalid, då åkte vi till Los Angeles och var utanför Laguna Hill och San Paul och satte upp samma föreställning där. Och då hade Anna-Lena innan skickat över texter och allting. Och sen fick de förbereda rekvisita, svenska amerikaner som var där.
Ja, vad roligt.
Ja, för att det var inte att vi kom och gästspelade, utan de var involverade i allra högsta grad. Ja.
Och då var det alltså Musik utan gränser även till USA? Eller var det liksom hennes grej?
Nej, man kan säga att Musiker utan gränser bildades ju 2009. Så att det var ju många ur Musiker utan gränser som, man kan säga, var arrangörer. Mm.
Ja. Vilken rolig förening man var med i.
Och 2016 då spelade på Skansen Solidenscenen. Och där var det lite roligt. Då hade vi genrep uppe i Sunne kyrka. Och då var det inte något dålig. Okej, då var det ju alltså Karlstad symfoniker som vi hade som musiker. Både på genrepet där och på Soliden. Aha. Ja, fantastiskt. Sen spelade vi 2023 på Hembygdsgården i Nynäshamn. Och det blev också väldigt bra. Och nu sätter vi upp 2025 i Sorunda i Prästgårdsparken. Så det blir 50 gången jag är med i alla fall. Och Anna-Lena har ju gjort den 100 gånger säkert.
Och du kör samma roll varje gång?
Ja, mer eller mindre.
Så du är inte orolig vad du ska göra?
Nej. Och det är så bra, för Anna-Lena säger, tänk nu att nu är det, alltså ni ska göra någonting, eller att man står inte bara rätt upp och ner och sjunger, utan då om jag är fiskargum, då sitter jag, kanske jag sitter och stickar, eller jag håller på och hänger tvätt, eller gör någonting. Alla gör någonting. Och man har med folkdansgille också.
Ja, vad roligt.
Folkdansare. Ja. Så att det är full rulle där. Så du borde åka dit. Ann.
Ja, jag vet. Jag är så fruktansvärt glad att jag gick på Tyresöspelet. Jag gick på premiären och gjorde ett reportage. Men då var jag ju så fullt upptagen att intervjua alla. Så jag var tvungen att gå dit en gång till i år. Så jag såg den andra gången. Då kunde jag liksom slappna av och bara njuta. Och jag är djupt imponerad. Alla dessa människor som ändå engagerar sig för en kultur. Gärning. Ja. Och liksom, för att det kostar ju ganska mycket, och ändå gör alla det här ideellt.
Ja, och det där är viktigt att du säger, för vi är ju en ideell förening och vi får ju söka bidrag, vet du, Anna-Lena och Lena som är sekreterare och jätteduktig också, Lena Allansdotter. De håller ju på nästan jämt och söker pengar, för det är ju, nu blir det ju att inträdet för det här, det går ju faktiskt till Musiker utan skriv, men det är ju jättemycket omkostnader som du förstår.
Verkligen.
Ja, men det är väldigt, väldigt roligt, men det är ju att vi jobbar tillsammans, så det är ju en sån där gemensam gärning. kan man kanske kalla det. Mm.
Och jag vet ju även PRO här i Tyresö, även SPF är faktiskt två väldigt stora föreningar. Ja, ja. Och när jag pratar med folk som är engagerade på olika sätt så är det den här gemenskapen som man är ute efter. Ja. Däremot, alla föreningar har svårt för. Det är den här lite, vad ska man säga, kanske inte alltid den roligaste uppgiften, sitta i styrelsen och göra allt det här bakom. För att om jag förstår det rätt, när man pratar med pensionärsorganisationer idag så vill ju alla vara med på resor, alla vill vara med på pubbarna, men det behövs ju folk som ordnar de här grejerna. Och det är väl ett stort engagemang i alla föreningar att få några eldsjälar som ser till att det är möjligt.
Absolut. Och vi har ju en styrelse som förändras ju med årens lopp, men den är ändå stabil och jag är ju ordinarie styrelseledamot. Och sen har det blivit så att jag under ett antal år haft just kontakt med media. Vi har haft med Sveriges Radio som jag har på gång också nu, att vi ska få medverka där. Och det har vi gjort vid olika, och även tidningarna. Nu vet jag att Anna-Lena och Lena i Nynäshamn, de har blivit intervjuade av Nynäshamnsposten. Jag har inte sett artikeln än, men jag hörde att de tyckte det var bra. För det är klart att all reklam ut, så att folk får reda på det. För att det är ju svårt ibland med de här informationskanalerna.
De är så många idag.
Ja, och det är
ett brus.
Ja, det är väl så det är alltså. Ja,
ja. Vet du, jag tänkte du skulle få berätta om en bok också. För ja. du har en bok framför dig, ja, av en av dem som var med och startade Musik utan gränser. Berätta.
Ja, Daniel Bergström som har musiker. Hur ska vi säga, Daniel, han avled 2023 och jag kommer tillbaka till det. Men Daniel, han var född med, Daniel Bergström, han var född med en neurologisk sjukdom, Beckers muskeldystrofi. Och vilket gjorde att han, när han var 15 år, så hade kroppen blivit så pass svårt åtgången av den där, så att det var nödvändigt att han fick ett transplanterat hjärta. Och han stod ju i kö där. Men då plötsligt så i december, 92 var det ju, så ringer de från Göteborg och säger att nu, för Daniel bodde här utanför Stockholm, Daniel Bergström, och ringer och säger att nu får du komma ner till Göteborg. Så han flögs ju ner omedelbart. Och efteråt så har Daniel skrivit, han skrev dagboksanteckningar under de här 84 dagarna som han var där på Sahlgrenska och på rehab som det var.
Och han överlevde 30 år med transplanterat hjärta.
Ja.
Det är väl ganska, är det så? Alltså,
jag tror mycket ovanligt. Mycket ovanligt överhuvudtaget. Och i synnerhet om man har en sån svår sjukdom som han hade.
Och han kunde trots den här sjukdomen, kunde han vara med och sjunga och spela?
Ja, han var musiker alltså. Han, hur ska jag säga, Anna-Lena har en son som heter Daniel Engström. De kallar sig Engström och Bergström, sa de själva, säger de om sig. De träffades på den här Rytmus, vet du, musikgymnasium. Sen var de i USA, vet jag, och pluggade musik och tillbaka. Och nu tar vi Engström, mer skriv musik, och Bergström här, Daniel, mer gjorde arrangemang. Och så där höll de ju på i flera år. Så när jag lärde känna Daniel Bergström första gången, det var när vi åkte ner till Bosnien med den här fredsmusikalen med Höga Lidskören och hela det här stora gänget.
Men satt han i rullstol redan då?
Nej, det gjorde han. Då körde han bil själv. Vi hade en stor buss och vi hade med scen och vi var 63 personer.
Så då kunde han handskas med sin kropp?
Absolut, ja. Absolut.
Men sen blev han sämre och sämre?
Ja, men han fortsatte. Så småningom så hamnade han ju i en sån här stor, fin elektrisk rullstol som är ju fantastisk faktiskt.
Och då fortsatte han med Musik utan gränser. Fick han hänga med på resor?
Han var ordförande. Nej, det var svårt ibland. Och till USA, det var de som sa, nej, det går inte. Du vet det där med stränga bestämmelser. Vem får komma in och vem får inte komma in. Det var för besvärligt. Nej, men han var ju med så länge han kunde. Men det jag ville säga då, att, och han gjorde nya arrangemang. Och till det här som skulle vara i Nynäs hembygdsgård 2023. Det hade ju Daniel gjort ett nytt arrangemang. Daniel Bergström pratar vi om nu. Och jag vet att ibland fick jag lyfta med honom, för han bodde i Solna, Sundbyberg, någonstans där. Och jag fick hoppa på och följa med han färdtjänstbussen som han åkte med till Nynäs. Och då vet jag han och en annan medlem, Gregor, de liksom satt och skojade och pratade. Och vad härligt det ska bli, och nu är det snart premiär och vad spännande. Och vi pratade mycket om det där. Och Daniel, den här dagen när vi skulle ha premiär, jag blev försenad av en annan bestämd anledning, så jag var inte med då, men det har, jag har fått det berättat att Daniel sitter där i färdtjänstbussen och han och Greg och pratar, och nu blir det nya arrangemanget, hur kan det tas emot och så vidare. Och när de precis kör in där på hembygdsgården, då faller Daniel Bergströms huvud bonk ner mot bröstet. Och han slutade andas och hjärtat slutade slå.
Nej, jo. Oj vilken sorglig berättelse.
Ja, men samtidigt.
Mitt i glädjen.
Mitt i glädjen. Och han fördes till sjukhus med helikopter och allt vad det var. Men man kunde inte rädda honom. Och Daniel Engström, hans vapendragare, sa, han dog som en rockkung.
Ja, men exakt. Du har rätt.
Mitt i, och jag tänkte det med Daniel. Jag blir rörd nu också. Han hade jobbat så mycket med det. Han såg fram emot det här. Och han hade verkligen gjort sitt bästa. Och att om man nu ska dö så tidigt, han blir 46 år, nästan 47, att när man är på väg till en premiär och man är på gott humör och det sker ljudlöst, för jag som gammal sjuksköterska frågade, ropade han till någonting? Nej, sa Gregor, det var alldeles tyst och lugnt. Så att
alla ska vi dö, så att, att dö på det sättet kanske är att föredra.
Men då kapellmästare Arne Almroth, han samlade ju oss allihop och sa, hur ska vi göra nu då? Ska vi ha premiären? Och alla sa ja, för då visste vi, det hade ju Daniel velat. Så vi spelade då, och så spelade vi en eller två föreställningar till, och det blev väldigt bra. Men det blev, så vi i Musiker utan gränser, vi har låtit ge ut
den här boken.
Daniels Bergströms dagboksanteckningar som han hade skrivit ner 84 dagar. Och den kan man faktiskt genom mig eller Musiker utan gränser beställa och köpa. För vi säljer, och då går ju all inkomst på den går ju också till Musiker utan gränsers verksamhet. Så det går tillbaka till Daniel kan man säga.
Det var ju fantastiskt. Ja. Då gör vi så här. Om man nu skulle vilja gå med i Musiker utan gränser, hur gör man då, Gunilla?
Ja, nu är det ju så modernt med hemsidor, vet ni. Så då kan man Musiker utan gränser i ett ord, punkt, en som är Niklas, punkt, nu. Om man vill gå in där. Men man kan också ringa mig, Gunilla Melin.
Och då, du vet vad vi gör? Du har väl också en mejladress? Jag tycker vi lägger det på det här programmet. Ja, så att de får mejla till dig. För att det är svårt ibland att rabbla telefonnummer på. Då får de gå in på hemsidan.
Ja. Och även till... Nej, just det. Nej, men vi
jag gör en länk även till en hemsida. Så de hittar kontaktuppgifterna där.
Jättebra. Nej, men ni är ju naturligtvis välkomna att lyssna på Värmlänningarna och vara med i det. Och ni, några kanske åker med PRO eller överhuvudtaget tar sig dit själva.
Ja. Och hör ni det här i början innan den här tiden så att det fortfarande finns biljetter kvar. Så återigen, vad är det de ska gå på? Vi tar det på slutet igen. Datum och tider.
Ja. Föreställningen Värmlänningen i Sorunda Prästgårdspark heter det. Den 23 och 24 augusti klockan 16 båda föreställningarna.
Och PRO ordnar buss om man är med i PRO.
Ja, absolut. Och andra människor får ta sig dit på egen hand. Nej, men ni är varmt välkomna. Och även om vi har den föreställning som naturligtvis grunden i Värmlänningarna som August Dahlgren skrev på 1800-talet, så blir det alltid lite olika beroende på. Men kärnan är ju där, absolut. Och Anna-Lena Engström, hon är värmländska själv, ja, från Arvika, så det är en bra garant för det hela.
Jag tycker vi lägger på slutet Ack Värmeland är sköna. Min mamma är född i Värmland, Sofie Winander. Ja, så när hon fick lite i sig och var på någon fest, då ställde hon sig upp. Antingen sjöng hon Internationalen på tennisfesterna, vilket de inte uppskattade. Eller så ställde hon sig upp och sjöng Ack Värmeland du sköna. Så den sjöng hon med stor emfas. För hennes pappa kom därifrån.
Ja, härliga Sofie, henne minns jag väl. Och jag ser henne framför mig. Vad kul att hon hade rötter där.
Svanskog kommer ifrån. Ja, och vi var faktiskt i Värmland nu när vi åkte till Oslo. Men i alla fall, tack så mycket Gunilla Melin för att jag fick komma hem till din, vad ska man säga, fantastiska lilla lägenhet här på Björkbacken som jag är ju uppväxt på Björkbacken, ja, fast mot Bollmaravägen. Och det här heter inte Industrivägen längre, det heter
Björkbacksvägen. För jag tyckte länge Industrivägen, vilken tråkig adress. Ja. Men sen för flera år sedan så bestämde man att ändra till Björkbacksvägen.
Jag vet.
Och det är härligt.
Ja, och du var nära till centrum och du var alldeles grönt utanför
Stor altan, vet du, som sonen har byggt. Ja. Jag reklam för Andreas Melin också.
Och din dotter Maria.
Maria Melin.
Är ju ordförande i filmföreningen.
Filmföreningen, ja, vi finns överallt, vet du, Tallbergarna och Melinarna.
Precis.
Ja, det är roligt. Ja. Nej, tack för att jag fick att du kom.
Ja, och tack för att jag kom hit igen, får komma hit igen. Och det var bara för att filmföreningen ser till att deras lokaler håller på att renoveras.
Ja, vi får hoppas att filmerna kommer igång här i höst.
Ja, lite, jag tror att filmerna brukar börja i oktober när det blir mörkt. Det är då man vill gå och se på film.
Just det. Ja, och det gäller att stödja filmföreningen. Och också för det både du och jag som har varit aktiva och är aktiva i olika föreningar. Det gäller att vi får med de unga också. Ja.
Och sen tycker jag att man ska gå på Tyresöfestivalen den 6 september. För då träffar man alla representanter från alla föreningar. Det är ett hundratal utställare. Jag tycker att det är den största folkfesten vi har i Tyresö.
Ja, det är viktigt verkligen.
Verkligen viktigt.
Ja, jag ville bara säga, vi har ju satt upp andra saker, Maria Magdalena och
du kommer alla. Inte hinna berätta om allt det där nu. För att nu måste jag avsluta det här programmet, Gunilla. Jag vet, du har talets gåva och det har även din syster och även din bror. Så att det är ju fantastiskt att ni kan berätta så mycket som ni gör. Så att du är hemskt välkommen tillbaka till Tyres Radio.
Ja, tack för det, Ann. Och jag än en gång, all heder till dig som styr den här skutan, kan man säga. Ja. Med en heder. Och Åke är glad och Sofie också. Ja. Det är alldeles säker på. De hejar på dig.
Och jag lägger ofta ut arkivpärlor med Åkes gamla intervjuer. Ja. För att de gjorde han ju på 90-talet med folk som var i 80-årsåldern. Mm. Och ingen av dem lever idag nästan. Så att det är väldigt kul att få höra de här första Tyresöborna när de berättar. Eller första Bollmoraborna. Ja, återigen. Tack så mycket Gunilla Melin och jag som har alltså gjort det här reportaget kan man säga, eller intervjun. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.
Om en gång ifrån Värmland du tager dig. aldrig.